En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Prins Harry ger sig inte. Han vill ha livvakter och Storbritannien ska betala.
Hur mycket kungligheter vill norska kungligheter egentligen vara?
Och så berättar vi om ett av världens mest slutna och konservativa kungahus.
Det här är Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. Idag har vi lite av ett specialprogram skulle man kunna säga. För vi sitter ju inte tillsammans, Jenny, eller hur?
Nej, det stämmer. Jag har ju fått en riktig jäkla brakinfluensa. Eller förkylning, jag vet inte vad det är. Men någonting
alltså,
är det.
Jag tror att det är samma sak som liksom har svept över min familj. Och det var flera som blev däckade. Men även flera på redaktionen och kompisar. Man vet inte riktigt vad det är för någonting. Men det var en seg historia.
Ja, gud ja. Ja, det känns som jag aldrig kommer bli frisk.
Fast du låter mycket bättre nu och du är ju på bättringsvägen. Okej, men vi ska börja med då lite av de senaste kungliga sakerna som har hänt. Och det är säkert många av er som uppmärksammat att kronprinsessan Victoria och prins Daniel är på besök i Japan och Sydkorea. Det var den 9 oktober som de påstartade den här resan. Och de första dagarna så var det ju så att det var bara Victoria på plats och Daniel anslöt då den 11 oktober. Det här var enligt hovets program. Och det här är en så kallad officiell resa med fokus på bland annat hållbarhet och näringsliv i Japan. I Sydkorea så ska man även hålla fokus på försvar och säkerhet. Det har varit ett mycket blandat program och jag vet inte, du har säkert märkt det också igen, och nu har ju du då varit hemma i sjukstugan, men du har säkert lite koll. Det har ju forsat in bilder till redaktionen från den här resan. Vi har ju bland annat sett Victoria och Daniel på cykeltur och det ena och det femte, eller hur?
Ja, men det stämmer. Det har varit superfina bilder och jag tänker speciellt på dem från cykelturen där. Det kom från ön Teshima. Och där tog då Victoria Daniel en tur på elcyklar. Det är ju väldigt stort i Japan. Men det var lite kul att se, för att kronprinsessan, hon var väldigt avslappnat klädd för att vara på ett sånt där officiellt besök. Hon hade jeans på sig, så här vida, moderna, snygga jeans. Jag tror faktiskt det är första gången någonsin på de här 22 åren som jag har jobbat och bevakat kungahuset att hon faktiskt hade jeans ute på ett uppdrag. Och en alltså, vit, jättegullig blus.
Ja, det var jättesnyggt. Och grejen var att jag tyckte hon var fräsig det där.
Ja, men det var hon. Och prins Daniel, han var också väldigt så här avslappnat klädd i vit skjorta med upprullade ärmar och chinos. Så det kändes mer som att det här var liksom någon slags lite mer familjär ton på det hela.
Vet du vad jag tänkte på där? För det var ju så, jag läste någonstans att Daniel hade sagt att det var tur det var elcyklar för att det var väldigt backigt och sådär. Och jag är ju lite knäpp ibland. Och då tänkte jag så här, men herregud, Daniel, generation pepp och rörelse, har inte han bra flås?
Det tror jag nog han har, faktiskt. Men det var tydligen väldigt upp och ner där. Victoria tog ledningen, kunde man se på bilderna. Och i Svensk Damtidning då så kunde man läsa att hon hade då hojtat ikimashō! Nu kör vi på japanska.
Det kanske man ska börja köra med även i Sverige. Istället för att man säger så här, here we go. Jag får träna lite på det så man uttalar det. Det är ju hela då 6 dagar i Japan och 3 dagar i Sydkorea. När det gäller såna här utlandsresor som ligger så pass långt bort, såklart försöker man ju maxa besöket. Jag vet inte hur många inplanerade punkter, programpunkter de har. Men vad skulle du säga, Jenny, tycker du är mest intressant på den här resan de gör?
Japan i sig är ju ett så otroligt spännande land och man har ju verkligen ansträngt sig för att addera intressanta programpunkter, tycker jag. Ja, men dels världsutställningen i Osaka.
Visst var det så att kungen var på plats i Osaka när den här nordiska paviljongen hade Sverigedag på utställningen i maj. Visst var det så, Jenny?
Jo, men det stämmer. Alltså, kungafamiljen är väldigt förtjusta i Japan. Och nu är ju det här resor som görs på UDs och regeringens uppmaning. Men familjen själva är som sagt väldigt intresserad av landet. De är goda vänner till den japanska kejsarfamiljen. Och jag kommer ihåg, det här är ganska många år sedan, men när den förra kejsaren Akihito var i Stockholm på ett officiellt besök. Han var där för att fira Carl von Linnés 300-årsjubileum, så de var även i Uppsala. Då kunde man verkligen se hur fin relation det var mellan regenterna med respektive och familjer och sådär. Och jag minns ett ögonblick, alltså kejsaren hade ju väldigt många japanska livvakter med sig. Och en av dem gick runt och bar på en svart portfölj hela tiden. Det var väldigt mystiskt, den där väskan. Och min dåvarande kollega Svante Lindén, du känner ju honom, eller kände ju honom väl också. Han är ju tyvärr inte i livet längre. Men han i alla fall, han ställde då en fråga till den här livvakten. Vad det var i portföljen som han vaktade så himla noga. Och den här livvakten studsade undan verkligen. Han var nog inte van vid att någon tilltalade honom så, speciellt inte utländska journalister. Men han ville inte säga ett ord om innehållet. Man kunde verkligen se att hela hans ansikte bara så här slöt sig. Och jag och Svante, vi småskrattade åt det där och funderade så länge på om det var ett kanske specialvapen där i den där väskan. Eller kanske var det hemliga kejserliga dokument eller någonting. Men han vaktade den där väskan med sitt liv verkligen.
Alltså det, för det första så är det så himla typisk Svantefråga. Ja. Alltså att ha en blick för saker som kanske inte alla lägger märke till och vara så nyfiken. Men jag, alltså förlåt, men nu kommer jag sitta resten av avsnittet och fundera på vad det var i den där. Men vad kom ni fram till att det liksom det största sannolikheten att det var? Att det ska vara dokument eller något specialvapen eller...
Nej, men jag tror att det var någonting som var till för att skydda kejsaren. Det finns ett specialvapen, allt ifrån att en sån här väska går att med ett knapptryck bara så här spänna upp som någon så här, stålskydd eller någonting för att skydda liksom en kropp mot kulor och sådär. Till att det kanske var något handeldvapen. Alltså jag tror inte att det handlade om dokument och sånt, utan jag tror mer att det där var ett skydd i och med att det var en livvakt som stod så nära kejsaren.
Alltså jag blir så nyfiken. Jag har en bekant som jobbar inom den gebiten, om man säger så. Jag
måste gud vad spännande.
Ja, jag måste nog slå en signal till den personen.
Ja,
det måste otroligt det. Nyfiken. Okej, men förutom då världsutställningen, vad finns det mer som lockar Victoria Daniel? För jag tyckte, när jag såg det här programmet, det man får reda på, så jag tyckte det var så här, för det första undrar jag, oj, hur ska de hinna allt? Och hur ska de hinna mellan klädbyten? Och hur ska de hinna transportera sig? Men de var ju också på ett besök i Hiroshima, eller hur Jenny?
Ja, det tror jag var något av en höjdpunkt faktiskt. I Hiroshima, det var där amerikanerna släppte en atombomb under andra världskriget. Och den platsen är ju spännande ur flera perspektiv, inte bara historiskt. Men Victoria och Daniel, de la ju ner en blomsterkrans då vid Hiroshimas minnespark. Och så la de även ner två papperstranor, eller om det var tre, som Estelle och Oscar hade vikt och som då föräldrarna tagit med till Japan. Jag vet inte om du minns den här historien om den japanska flickan Sadako. Hon dog ju när hon bara var 12 år gammal i leukemi då, som hon har fått på grund av en sviter av atombomben. Och det finns en japansk legend som säger att den som viker 1000 papperstranor får sin önskan uppfylld. Och Sadako, hon började vika tranen när hon blev sjuk i hopp om att bli frisk igen såklart. Men hon hann bara göra 644 stycken innan hon gick bort. Men efter hennes död då, så fortsatte klasskompisarna arbetet och så vek de klart de sista tranorna för hennes skull. Och sen dess har människor från hela världen då lämnat egna papperstranor vid statyn av Sadako. Och nu ligger också då Estelle och Oscars tranor där. Och kronprinsessan, hon blev tydligt berörd när hon lämnade över dem, rapporterar Expressen som var med på plats.
Alltså ibland så känner jag lite misströstan över mänskligheten. Men när man hör såna här saker, då känner man hopp och kärlek. Jag kände att jag själv blev lite märkligt, men ändå så här, det är en otroligt fin historia. Väldigt tragisk, men fin.
Ja, verkligen.
Mm. De ska ju även besöka gränszonen mellan Nord- och Sydkorea, och det är ett område som är demilitariserat och som är väldigt omtalat. Det är en gräns som är bevakad dygnet runt av tungt beväpnade soldater på då båda sidor. En annan sak som jag tror att kronprinsessan kommer tycka är intressant med den här zonen är att den har blivit som någon slags naturreservat, eftersom inga människor får då röra sig i zonen. Och det har gjort att över 6000 arter har fått leva i fred från människor, bland annat ovanliga tranor, björnar och hjortar.
Ja, men det där kommer Victoria definitivt vilja veta mer om. Det där med natur och miljö och djur, det är verkligen hennes intresseområde. Men sen tror jag även att äta middag med kejsarparet i kejsarpalatset, det är ju garanterat en enorm upplevelse. Det japanska kungahuset med alla dess tusenåriga traditioner, det är ju ändå magiskt på något vis. Och kungen och kronprinsessan, de var ju på plats i Tokyo när den nuvarande kejsaren kröntes för några år sedan. Och jag minns att bilderna därifrån då, de var ju spektakulära minst sagt. Det handlade ju om att den nya kejsaren var ju klädd i olika dräkter, det var olika typer av ceremonier i flera dagar. Det är ju någonting, ja, men som jag tycker är lite magiskt med Japan på det viset.
Under besöket i Japan och FNs paviljong vid världsutställningen då i Osaka så offentliggjordes också att kronprinsessan förlängt sitt uppdrag som FNs goodwill-ambassadör för, ja, det heter enkelt, de globala målen för hållbar utveckling. Victoria har varit FN goodwill-ambassadör i flera år och har hav och fiske som specialområden. Och nu har hon då förlängt sitt uppdrag som ambassadör med ytterligare 2 år.
Ja, jag tänker att det är ingen slump att hennes område har varit hav, eller är hav. Victoria har ju både Östersjön i Stockholm och Kalmar sund på Öland så nära hela livet. Och sen det här miljö- och klimatintresset på det har såklart spelat en stor roll i valet av intresseområde, tror jag.
Lite märkligt det där, för vi höll ju på med kunglig tv i många år och nu har vi ju då podden tillsammans. Men det var ett x antal år däremellan där jag liksom inte höll på så mycket med, vad ska man säga, kunglig rapportering eller så. Men det lustiga är att jag har ju också badat i Östersjön på Öland i hela mitt liv, i princip varje sommar. Och det låter lite knäppt, men jag har ofta tänkt på Victoria när jag också hör, för det kom ju tyvärr nyheter om lite dålig utveckling för Östersjön och hur det mår. Och jag har tänkt på Victoria ibland när jag har gått och badat. Missuppfatta mig inte du. Och det här är ju ingen vetenskaplig bedömning, utan jag har ändå upplevt över tid en både synlig och känslomässig upplevelse att Östersjön har blivit sämre. Jag talar allt ifrån fiskarter som finns där till exempel, jag fick alltid napp när jag var liten och fiskade. Det har inte mina barn fått. Och det finns mycket såna olika saker. Så att ofta jag tänkt så här, Victoria, håll ut och håll i ditt arbete för Östersjön.
Ja, men verkligen. Och det är lite chockerande också. Att du som privatperson som då har levt vid de här haven hela ditt liv, att du ser att det är skillnad.
Alltså, fast det är ju ingen vetenskaplig bedömning.
Nej, jag förstår,
eller bara, eller så är det så att man tror det för att man hör dåliga nyheter. Men vi får hoppas att det finns goda detaljer eller goda saker som också sker i utvecklingen i Östersjön.
Ja, verkligen.
Men tillbaka till Japan, för Jenny, vi fick in en lyssnarfråga som är då kopplat till Japan, som jag tänkte vi skulle ta. Det är från Ester. Hon skriver så här: jag har nyss varit i Japan och undrar hur monarkin mår där. Är kungliga familjen populär bland folket? Hur är det med prinsessan som nu bor i New York? Och eftersom Victoria och Daniel nu är där, skulle det vara intressant. Och hur gick resan för dem i Japan? Det här sista kanske vi kan hoppa över, för det var flertalet frågor. Ja. Jag tror att Ester var en av våra lyssnare. Hon skrev från Hamburg, alltså en tysk.
Åh, oh, vad kul!
Ja, jag nästan roligt. Om jag inte har missminner mig. Men hur mår då monarkin där?
Ja, men framförallt så måste vi slå fast att det japanska kejsarhuset är ju världens äldsta. Det har anor från 500-talet. Och det är ett av världens mest slutna och konservativa kungahus. Och de har ju fantastiskt vackra traditioner i form av dräkter och ceremonier. Och, ja, men som sagt, man kunde ju se en del av dem under kröningen av landets kejsare, Naruhito, han som nu sitter på krysantemumtronen. Men det är ju även ett kungahus som ställer enormt höga krav på den kejserliga familjen. Och flera av kvinnorna i kejsarfamiljen har mått mycket dåligt av att inte känna att de kan leva upp till de här kraven. Och kejsarinnan Masako, hon var en gång en lovande diplomat men drabbades av depression på grund av det här, ja, men de tuffa kraven kringskurna livet och att hon tvingades att anpassa sig till detta. Och den tidigare kejsarinnan Michiko, hon drabbades av stresssymptom och tog ledigt en tid för att bli frisk. Och det drabbade henne även en gång tidigare när hon var yngre och ganska ny som kejsarinna. Och hon led av stress och vid ett tillfälle så tappade hon rösten och blev stum i flera månader.
Oj. Ja, men det här är ju vanligt i kejsarfamiljen. För den japanska prinsessan Mako som gifte sig med Kei Komuro, en man från folket, drabbades av posttraumatisk stress till följd av medieuppmärksamheten då i samband med deras förlovning. Det japanska hovet är ju, som du nämnt och sagt och berättat, mycket konservativt och traditionellt. Skriverier i pressen är något man inte ser på med blida ögon. Mako blev av med sin kungliga status och paret flyttade till New York då, där Komuro jobbar som advokat, och de har då fått sitt första barn.
Ja, och jag tror att de verkar väldigt lyckliga, och som prinsessa i den här kejsarfamiljen så blir man automatiskt av dem med sin kungliga status när man gifter sig med, ja, men utanför familjen så där. Och det är inte riktigt likadant för prinsarna i Japan, men hur som helst, så jag tror, som svar på hennes fråga där, så tror jag att de har det väldigt bra. Och som svar på nästa fråga, just det här om hur monarkin mår. Alltså kejsaren har ju ingen större politisk makt i Japan. Och kejsarfamiljen är populär, men självklart så finns det kritiker där som anser att kejsarfamiljen kostar för mycket pengar och att ett modernt Japan inte ska ha en monarki. Så att det finns nog åsikter från båda hållen, så som det gör i nästan alla världens länder kring monarkier.
Men jag tänker, kronprinsessan är ju då, om man i någon slags jämförelse med den kejserliga familjen i Japan, lite mer modern. Det är i alla fall min bedömning. Så kanske det här med henne, vi pratade om hennes ganska avslappnade klädstil vid något tillfälle där när de gjorde den här utflykten och så vidare. Och de kanske i samtal, hon kanske kan påverka på något visst sätt. Vem vet?
Vem vet, ja.
Prins Harry har nu ansökt om en ny undersökning för att få skattefinansierade livvakter när han är i Storbritannien. Det uppger nu källor till The Mirror. Harry har skrivit till inrikesminister Shabana Mahmood för att begära att Royal and Whip Executive Committee, det vill säga RAVEC, genomför en riskhanteringsutredning för honom. Och RAVEC, som övervakas av Home Office, avgör då vem bland kungligheter och VIP-personer, eller very important people, som ska få skydd och på vilken nivå, genom att då bedöma riskerna.
Ja, det här är ju jättespännande. The Times rapporterar att källor inom Home Office bekräftar att ja, det finns en sån här begäran om en bedömning. Den har inkommit, men de vill då inte kommentera enskilda fall. Men Harry har ju tidigare stämt staten för att försöka få tillbaka sitt säkerhetsskydd. Men han förlorade ju den processen i maj, och då så sa han i en tv-intervju att han inte kan se en värld där jag skulle ta med min fru och mina barn tillbaka till Storbritannien. Så han var ju väldigt, väldigt upprörd efter det beslutet.
Mm, och prins Harry förlorar i rätten. En domstol i London avslog hans överklagan och meddelar att det indragna skyddet inte strider mot lagen. Tvisten då kring det här skyddet har pågått sedan 2020. Med tanke på att det inte skett någon förändring sedan dess, så ja, man kanske kan förstå att prinsen och hans familj inte kommer att få något personskydd likt då de övriga kungligheterna. Sen är det ju så att Harry och Charles, de möttes ju för ett tag sedan. Och Jenny, det var väl det första mötet mellan de två på väldigt länge. De tog en kopp te. Och om det blir så att Harry i framtiden kommer spendera mer tid i London och ha kungliga uppdrag, så kan det komma att förändras. Men det finns liksom ingenting, Jenny, som talar för det nu. Och det finns ju ingenting som talar för att han skulle påbörja med kungliga uppdrag i dess liksom rätta, eller alltså i den bemärkelsen.
Ja, sen är det ju så att man tar beslut från gång till gång när Harry kommer till Storbritannien, så i vissa fall så har han, eller får han då, skattefinansierat livvaktsskydd. Men som sagt, det bedöms från gång till gång. Och Harry var ju i London nu i mitten av september och träffade sin pappa. Han var egentligen där för välgörenhetsuppdrag, men han såg till att då träffa kung Charles. Och brittiska medier då rapporterade att mötet var ju bara cirka 50 minuter långt, och det var ganska formellt. Harry ska ha lämnat över ett foto på Archie och Lilibet. Och det är ju så att Lilibet har ju aldrig träffat sin farfar och inte heller varit i Storbritannien, så vitt vi vet.
Nej, precis. Under det här Londonbesöket, då dök en kvinnlig stalker upp och kom väldigt nära prins Harry. Hon tog sig bland annat in i en säkerhetszon på Royal Lancaster Hotel i London under då Well Child Awards som prinsen medverkade i. Och hon sågs även 2 dagar senare nära Harry, och det var vid Center for Blast Injury Studies i västra London. Och kvinnan har enligt uppgift psykiska problem, har tidigare förföljt Harry och Meghan, och det var bland annat under deras resa till Nigeria.
Men det här är fruktansvärt obehagligt. Den här kvinnan stoppades av personer i Harrys team efter att ha blivit igenkänd. Men det är ju oroande ändå. Dels för att Harry inte hade någon polisnärvaro då vid de här evenemangen. Och det hänger ihop med att han förlorade detta som vi pratade om. Så här. Men det här med stalkers är ju fruktansvärt. Och det tror jag skrämmer Harry och resten av familjen.
Ja, och det är förståeligt. Enligt New York Post så arbetar nu Harrys privata säkerhetsteam tillsammans med ett underrättelseföretag för att hålla koll på kvinnan som då finns på en lista över stalkers. Vi ska nu gå över till Norge. För i Norge så verkar den kungliga familjen splittrad samtidigt som, ja, ni vet ju, det stormar ju en hel del kring och i norska kungahuset. Vi har ju pratat innan om att Mette-Marit ska dra sig tillbaka för att få behandling och rehabilitering för sin lungfibros, och det är en kronisk sjukdom som inte kan, den kan behandlas och det kan hjälpa till och underlätta men inte botas. Och hon har nu påstartat den här behandlingen och den ska då ske både i hemmet och på sjukhuset. Och därav är hon frånvarande från kungliga uppdrag, men hon är ju inte den enda. Ska vi gå igenom lite hur de norska kungafamiljens medlemmar, vad de är?
Ja, vi vet ju att prinsessan Alexandra, hon har flyttat till Australien för att plugga. Och hon ska vara borta i minst 3 år. Och nu, bara häromdagen, så kom det en nyhet om att hennes bror, prins Sverre Magnus, han har flyttat till Milano i Italien. Han har en flickvän som heter Amalie Giver MacLeod. Och man såg ju dem som ett par på allvar under Märta Louise och Dirk Werrets bröllopsfirande förra sommaren. Men de sågs tillsammans redan i samband med 17 maj-firandet det året. Och Sverre Magnus ska nu ha flyttat till en lägenhet i Milano, och som ligger då en kort bit ifrån Amalias skola. Jag tycker vi lyssnar lite på norska VGs rapportering om prinsen.
Hvor bor Sverre Magnus, og hva driver han med nå? Det har ikke Slottet ville kommentere før nå. Etter videregående har han bodd litt i Trondheim og reist, og i sommer startet han en bedrift ved navn Sverre Magnus Productions. Mer enn det har vi ikke fått vite, men nå avslører Slottet at prinsen bor i Italia. Der utforsker han ulike muligheter, blant annet innen film og foto, forteller Slottet. Prinsen er ikke alene.
Enligt VG så har prinsen bott en tid i Trondheim, men även reste ganske mye. Og nu er det altså Milano i Italien som gjelder Italy. Prinsens då... flickvän, hon har påbörjat studier på ett universitet där, rapporterar norska Se och Hör. Han själv kommer gå lite i drottning Sonjas fotspår och ska hålla på med sin passion, film och fotografi. Och det var ju somras som Sverre Magnus startade ett företag, det var ett enskilt företag som heter Sverre Magnus Productions. Och angående det här med kopplingen till drottning Sonja så har ju hon både ställt ut egna bilder och publicerat böcker med de här bilderna. Och enligt hovets kommunikationschef Guri Warpe sa då i samband med starten av det här bolaget att han skulle hålla på då med foto och film. Så nu har vi Jenny, vi har Alexandra i Australien, Sverre Magnus då på väg till Italien som det verkar. Det är ju ganska sällan vi pratar om Sverre Magnus. Det har hänt, men det händer så mycket i norska kungahuset, så vi har haft fokus på helt andra saker. Framförallt då hans halvbror, Marius Borg-Höjby. Det börjar bli ont om kungligheter på plats i Norge, tycker jag, Jenny. Jag känner mig, jag vet inte, jag ska uttrycka mig, men inte oro, men ändå på distans tycker jag att det måste börja reda upp sig där snart.
Ja, jag håller med dig, verkligen.
Och samtidigt så ska ju Marius upp i rättegång i början på nästa år. Det har vi pratat väldigt mycket om. Det är de här 32-talspunkterna och det väntas ju bli en väldigt stor mediecirkus. Och sen har vi ju då kungaparet, alltså Harald och Sonja. De börjar ju nå en riktigt aktningsvärd ålder och det tar ju såklart ut sin rätt. Jag kollade på Norska hovets officiella kalender och program. Kung Harald har gjort en hel del sista tiden, det måste man verkligen säga. Men det finns inte så många kvar som gör kungliga uppdrag.
Nej, så är det ju. Man får också lägga till att både drottning Harald och Sonja, de är ju till åren. Och prinsessa Märta Louise och hennes Derek Verrett, de gör ju inga kungliga uppdrag. De jobbar på med sin kommersiella verksamhet. Så kronprins Håkon är den som upprätthåller monarkin, kan man säga. Han genomför ganska många kungliga plikter. Han har precis varit på en resa i USA. Det var ett stort firande av 200-årsdagen av den första norska emigrationen till Amerika. Och grejen är att jag har en kompis i New York som faktiskt var ombord på den här norska båten. För han har lite rötter i Norge också. Så det var jättekul att se, även från det perspektivet.
Men... Ja, stopp. Vad fick du se och vad fick du höra?
Nej, men inte så mycket mer än att min kompis hade varit ombord på båten. De hade den öppen för allmänheten när den låg vid kaj, helt enkelt. Så man fick gå dit och titta. Men Håkon, han har också besökt Iowa, Minnesota och så New York. Och nu var inte det här någon anonym resa överhuvudtaget på något vis. Men han har tidigare i sin biografi som heter Håkon, berättelser om en tronarvinge som kom 2023, berättat om tiden när han pluggade i USA när han var yngre. Och han beskriver i boken hur han verkligen trivdes med den här anonyma tillvaron på andra sidan jorden. Han kunde gå och köpa en tidning utan att bli igenkänd. Alltså han trivdes väldigt bra i USA. Det har ju även kronprinsessan Victoria berättat. Du vet, hon pluggade ju på Yale i flera år.
Jag tror att det kan vara oerhört skönt för personer som har den här positionen och rollen att de får komma och få lite andrum och få uppleva den känslan av att kunna just det där gå och köpa en tidning utan att bli igenkänd. Det måste nog vara jätteskönt. Men okej, de verkar inte ha helt lätt i den norska kungafamiljen. Men då undrar jag, och jag vet att vi har fått mejlfrågor om det här också, så jag liksom bakar ihop allting igen. Tror du att de två, Alexandra och Sverre Magnus, flytt, alltså deras, att de har flyttat, har det någonting med Marius rättegång att göra?
Ja, det är ju liksom svårt att veta, ifrån. Men det har ju varit mycket spekulationer kring det. I alla fall när det gäller prinsessan Alexandra som ju är Norges framtida drottning. Men det kan ju också vara en slump. Hon är i det skede av sitt liv där man kanske gärna åker utomlands och pluggar, likadant med Sverre Magnus. Det låg kanske nära till hans nu med tanke på Mette Marit som tillbringat en hel del tid i Australien som utbytesstudent när hon var yngre. Men det är klart att det är nog också väldigt skönt att slippa den här mediecirkusen som det kommer bli i början på nästa år. Så på det viset kan man ju tänka att det är strategiskt att man flyttar bort de två andra ungdomarna så att de ska slippa få frågor om sin halvbror, att de ska slippa vara i det här kaoset som det ändå kommer vara i Oslo.
Och även om de kanske... Liksom Sverre Magnus och Alexandra tänker på att det är ju inte bara frågor från media. Jag tänker mig att de, om de är kvar i Norge, det kan ju vara alla saker att de är på några privata tillställningar eller i olika sammanhang, så får de frågor från både kompisar och bekanta och hela tiden kanske får förhålla sig till det där, åtminstone under de veckorna som rättegången pågår. Men okej, jag har sagt det förr, det kommer bli ett hårt år för kronprins Håkon. Det är nästan så att man önskar honom lite mer lugn och ro. Och det ska du också få snart, Jenny, så att du blir riktigt kry. Men först har vi en kort lyssnarfråga om just norska kungahuset. Den kommer från Sabina. Hon undrar, vad händer om Marius döms på ett antal åtalspunkter? Hur tror ni att det norska hovet kommer att hantera det då? Hittills har de ju sagt att hovet låter frågan ha sin juridiska process. Men om han döms till fängelse, kommer de kunna säga vi ger inga kommentarer? Eller hur kommer de göra? Det är ju kommande drottningens son.
Det är inte lätt att svara på. Det kommer bli en svår ganska fråga, svårhanterlig situation det här. En unik sån. Norska kungahuset har aldrig varit i den här situationen tidigare, att någon i familjen står inför rätta. Och det beror också på om man blir dömd eller inte. Och vad blir påföljden i så fall? Skulle han hamna i fängelse så blir ju det en situation som måste hanteras. Den har aldrig hanterats förut. Och hur ska de förhålla sig eller uttala sig gällande eventuella offer och det som de har varit med om? Och hur långt avstånd måste familjen då hålla sig från Marius? Han är ju ändå en älskad son, en del av familjen. Och också hur de ska hantera mediecirkusen som kommer pågå. Det är ytterst, ytterst komplicerade frågor. Och jag är övertygad om att man diskuterar det och har gjort det väldigt länge på norska hovet nu. För att det är väldigt viktigt hur man hanterar detta.
Jag har också tänkt att de har stående möten om detta. Och jag har funderat på hur, nu tänker jag kanske främst på Harald och Håkon möjligtvis då, under de här veckorna när det här pågår, hur de lägger upp sina, som då pågår ju samtidigt, de kungliga officiella uppdragen. Jag gick in och kikade då deras kalender, det sträcker sig inte så långt. Men jag funderar på om de kanske kommer att vara lite mer restriktiva eller lite mer ha färre uppdrag, eller så gör de tvärtom, att de ska synas mycket och påvisa att monarkin fortsätter. Jag vet inte, det är den som lever får se.
Jag tror på det sista du säger där, att de kommer inte göra så mycket förändringar, men de kommer se till att medierna kanske inte får tillgång till Håkon och kung Harald på samma sätt. Det är det jag kan tänka mig. Mm. Men du Maria, jag tänkte på en annan sak. På tal om det här med att starta eget företag som Sverre Magnus nu har gjort. Mm. Hur komplicerat det är just nu som prins eller prinsessa. Det har ju blivit av naturliga skäl en väldigt känslig fråga. Och då tänker jag främst på grund av prinsessa Märta Louise och shamanen. För deras business är ju enormt ifrågasatt. Men vi har ju också prinsessa Madeleine som startat företag inom hudvård. Hon har blivit kritiserad, var tvungen att hantera den här kritiken. Och nu då Sverre Magnus. För han kommer ju vara tvungen att balansera på en jättetunn tråd. Och han har ju då valt inriktning på företaget inom film och fotografi. Och det fick mig att tänka på prins Edvard, som är lillebror till kung Charles. För Sverre Magnus är inte först. Det är nämligen så att prins Edvard startade ett sånt företag 1993. Och det blev ett jäkla hallabaloo och fiasko.
Mm, kommer inte jag ihåg. Varför blev det det då?
Hans tv-produktionsbolag som heter då, eller hette Ardent, producerar bland annat kungliga dokumentärer. Men det gick inte bra alls. Han försökte göra en dokumentär om prins Williams liv på universitetet. Oj, och det gjorde ju både William och pappa Charles rasande.
Och han gjorde ju även ett par historiska dokumentärer som sades vara så trist att klockorna stannade. För det var för att han inte vågade ta ut en enda kritisk tes i programmet. Det här kommer jag ihåg. Ingen ville se en dokumentär utan udd. Han ska även ha sagt att brittiska medier inte gillar att se någon lyckas och att det var i Hollywood som pengarna fanns. Men ja, några vinster blev det inte. Tvärtom, företaget, det här just det, beskuldsatt, och prinsen lade till slut ner då det här företaget. Men jag tänker så här, Sverre Magnus, vi får väl önska honom lycka till. Och sen är det så här, film och foto, det är ett enormt brett spektra vad man kan göra för typ av innehåll kring det, tänker jag. Det kan ju vara bilder på blommor som är lite svårt att... Ganska okontroversiellt.
Ja, som prins Carl Philip gjorde till exempel. Han hade ju en fotoutställning. Det var när han hade varit praktikant hos Mattias Klum. Han fotograferade blommor och insekter och så här. Det blir ju skitsnygga bilder.
Ja.
Ja, som du säger, det är ett brett ämne. Verkligen.
Ja, och det här med att Madeleine då startar ett hudvårdsföretag med produkter bland annat för barn. På något sätt så upplever jag att där, bara i det så låg det liksom en kontrovers eller någonting som folk kunde störa sig på. Okej, jag utlovade att du skulle få vila lite så att du blir riktigt kryd. Men jag tycker du låter pigg, Jenny.
Ja, men vad skönt. Jag känner mig helt sänkt. Men ja, det är skönt att jag låter pigg i alla fall.
Men nästa vecka så är ju såklart Jenny tillbaka på plats här. Och vi har ju... Vi har sagt det tidigare, men nu kommer det bli realitet. För Jenny, vet du vad? Jag vet inte om du har sett mejlinkorgen när du nu har varit lite på sjukstuga. Men vi har fått väldigt mycket mejl, så jag tänker att vi ska göra ett frågeavsnitt nu. Och det är väldigt många roliga frågor, men såklart så vill vi ha fler. Så mejla gärna till kungligt@aftonbladet.se eller då skriv frågor till Jenny på hennes Instagramskonto som är kungligt med Jenny. Så samlar vi ihop det och så kör vi en riktig sån här frågebaluns, tänker jag.
Ja,
du tillbaka.
Bra idé.
Ja, vi kör på det. Krya på dig och ha det så gott allesammans, så hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.